I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hejsan, hejsan och välkommen till avsnitt 5 av Vinskolan. En personlig kvarsittning varannan vecka i alkoholens ädla namn. Och jag som sitter här med mössan i hand med min stränga lärare som kontrollerar mig heter Carl Johan. Och du som är den stränga läraren och min far sitter mitt emot mig här.
Ja, tack så mycket. Jag heter Mikael då, Mölstad också, och jag känner mig väl inte som lärare mer som rektor för skolan. Okay. Den eftergymnasiala utbildningen brukar du kalla det.
Ja, jag tyckte ändå jag byggde upp dig rätt bra här med att jag är lärare och jag satt här med mössan i hand, men du uppgraderade dig själv till rektor direkt.
Och du nedgraderade dig själv till kvarsittning.
Ja, men det är det jag sitter här och inväntar piskrapp. Nej, skojar det. Så här, idag så ska vi liksom promenera i vingården lite grann. Bland vinranker, mark och druvor. Och om jag har förstått det rätt så ska vi liksom hålla oss till själva gården och det som händer där. Inte makeriet och huset. Eller har jag fattat det rätt?
Själva vinmarken, ja, där druvorna växer.
Ja,
och det är vad det ska handla om. Liksom. Det är ju själva grunden i allt som ska bli vin. Det är i vingården som kvaliteten skapas. Utan bra druvor blir det ingen bra vin.
Nej, det är...
man kan göra dåligt vin av bra druvor, men man kan aldrig göra bra vin av dåliga druvor.
Skit in, skit ut, som vi säger i ljudbranschen.
Och i många andra branscher också.
Ja, vissa kan man putsa en bajskorv. Men det, nu håller vi oss i vingården. Det är vinranker. Ganska mycket fokus på det har jag förstått det som. Att så här, vad är det här?
Ja, varför? Det är ju så det är.
Ja, det är viktigt. Och sen så kommer vi i ett annat avsnitt prata lite mer om kanske vinmakeriet och själva huset och hela den biten.
Då ska vi ner i vinkällaren.
I vinkällaren kanske vi säger då. Min första fråga angående det här är ju förstås om vinrankan. Vad är det för växt?
Vinrankan är en klätterväxt skulle jag säga som tillhör ett släkte. Det finns tusentals olika varianter utav den.
Mm-hmm. Ja, det har vi varit inne på.
Ja, precis. Mm. Och Vitis vinifera som då ger druvor är en utav de här. En annan liten avlägsen släkting är ju det som vi har utanpå vid entrén här till huset, ett vildvin.
Ja, just det.
Och det kan man väl säga är lite grann en bild av hur vinrankan är. Den är otroligt bra på att växa.
Det är bra.
Den har djupa rötter och den klättrar i vad som helst.
Ja, den blev stor. Alltså, du menar att det krävs väldigt lite för att den ska bli väldigt stor?
Så att absolut. Säga. Ja. Det sägs ju att en vinranka, om den fick tid på så skulle kunna täcka en yta på 6000 kvadratmeter.
En?
En, ja.
Nej, det är inte sant.
Jo, det sägs så. Och, men då slår den rötter lite överallt. Men det är bara en rot, grundrot, huvudrot.
Okej, och sen så liksom bygger den lite nya rötter och sådär.
På romartiden så odlar de väldigt mycket druvor i träd. För det var ju enkelt att plocka dem i träden och så vidare. Så att vinrankan växte i ett träd.
Så man, det är liksom en växt på en växt på något sätt?
Yes, det är rätt uppfattat. Jaha. Annars blir den ju, om du låter den växa på marken, då breder den ju ut sig längs marken också.
Ja.
Så den måste ha någonting att växa, klättra i.
På, just det. Ja,
och det ser du ju i vingårdar, det är stolpar och det är trådar och så vidare.
Ja.
Den enklaste formen, vinrankan som den växer, det är ju en stycken stock. Men då måste du hålla på att klippa ner den hela tiden.
Okay.
Och det är väl så man ser i gamla vingårdar.
Att man har en stock?
En.
Ja, okej. Okay. Och så klippar man ner den.
Mm.
Men ja, det man har hört mycket om vin är ju liksom, det är mycket prat om rötterna och hur de har det och vad de håller på med. Det är på grund av att de kan sprida sig så himla mycket.
Ja, det hänger väl ihop alltihopa det där, men den har väldigt djupa rötter.
Ja.
Och det gör ju att vinranker, om de får lite tid på sig, kan växa i ett jordmån som, jag tror till och med du har sett när vi har varit ute i vingården, det består bara av sten.
Ja, jag vet.
Det är nästan helt dött.
Ja, men jag vet, man har varit i något som borde se ut som någon form av liksom stenöken. Men där växer det jättedyrt och fint vin i någon dal. Liksom. Alltså det är verkligen bara sten.
Men det finns ju alltså vatten och fukt nere i marken där någonstans. Får man utgå ifrån. Vattenådrar finns ju överallt. Och rötterna kan ju tränga ner mer än 20 meter.
Mm.
Och hitta de här vattenkällorna. Och det bästa man säger om vin, för att man ska få bra druvor.
Mm.
Treat them poor and they will make you rich.
Aha.
Man ska vara lite grym mot dem, växtlighet. Man ska inte ge dem för mycket näring och vatten och så vidare.
Ja, just det.
Och då kommer de att belöna dig genom att ge väldigt bra frukt.
Okej, okay. Ja, det låter väldigt så här imperialist-syn på världen.
Ja, det är inget råd man vill ge till någon som ska uppfostra barn.
Nej, nej, exakt. Det är bra. Du är inte använt det här. Det jag lärde mig i Wien här, det tar jag använder på Karl Johan. Nej, men okej. Okay. Det känner jag igen med mina egna krukväxter hemma. Att växter ska tuktas. Det mår de bra av. Sen är jag inte så jättebra på det. Men det är en annan grej. Men jag tänker det där med beskärning och man håller på med det där. Är det samma överallt? Har man samma idé överallt?
Idag skulle jag vilja påstå att nästan alla vingårdar ser likadana ut.
Ja.
Och det handlar om ett par olika metoder. Det man kan lära sig i så fall är ett ord som heter guyot. G-U-Y-O-T. Guyot. Och det handlar om att man tar stammen och sen tar man en gren och drar ut den på en tråd.
Mm.
En eller två.
Mm.
Och därifrån växer rankan uppåt.
Mm.
Och druvorna hänger ifrån de här grenarna som går ut och som man har trätt upp på tråden.
Ah, okay.
Men det växer ju otroligt mycket uppåt. Eftersom man måste ha lite trådar att ta hand om det där ovanför också. Och det är samtidigt ett vindskydd, ett solskydd och så vidare.
Mm.
Men det är det vanligaste sättet. Och så i långa, långa rader i rätt vinkel mot sol och vind och sådär.
Och det heter guyot.
Den kallas för guyot. Det finns många andra.
Ja. Och det, men är det det vanligaste man ser när man ser sådana här helikopterbilder över något fält?
Absolut.
Och då ser man de här liksom raderna. Då är det oftast guyot-odling då.
Ja. Ja, det finns en som heter cordon de roya också. När det är två, men då är det fler knoppar.
Då är det fler knoppar, okej.
Okay. Ja. Men det där är lite överkurs kan man verkligen säga. Men de är ju gjorda, de här uppläggen i vingården. För att det ska vara lätt att plocka. Antingen det handplockas eller när det är maskinskördas. Så det är ju väldigt mycket och allt fler vingårdar, även små vingårdar, som maskinskördas idag.
Ja. Man tänker dyrt vin, då ska det alltid vara så här bilder på någon sån glad fransman med en framtand som står och håller upp en perfekt vindruva.
Ja. Men det är nog inte så många tanter med utan framtand, men det är mycket studenter och mycket folk från andra delar av Europa som kommer under skörden. Och Det är ju naturligt så att det är finare, bättre att handskörda. För de fina slotten måste ju göra det. Det måste ju låta som det är hantverk. Men även de fina slotten har ju stora maskiner också som skördar. Ofta så handskördar de kring slottet, för där blir det fina bilder på folk som skördar.
Och sen så kör de en traktor i resten.
Liksom. Ja, det är en stor skördemaskin. Och de här skördemaskinerna är så pass sofistikerade idag faktiskt, så att de kan på många ställen plocka bättre, högre kvalitet än vad en mänsklig hand kan.
Oj.
De kan alltså sortera utifrån syra och sötma. De kan plocka av druvorna av...
Hur då?
Ja, fråga mig inte, men det...
Det låter ju ascoolt. Ja. Jag tänker mig att det är någon sån robot som går och smakar på allting.
Ju lite grann så är det.
Ja, gott. Det här blir en toppen grej. Okej, ja. Häftigt. Jag tänker att...
Ja, men den tekniken utvecklas enormt. Att kunna läsa av druvorna, vad det är för kvalitet på dem utifrån.
Så vad är bäst, maskinskörd eller handskörd?
Jag tror att det är lika bra idag faktiskt. Aha. Om man har de rätta maskinerna. Ja. Har du dåliga druvplockare så blir det inte heller så bra.
Jag får inget rakt svar på den frågan.
Nej.
Nej. Vi var inne lite på mark innan och att de kan leva på väldigt ogästvänliga ställen, vinet. Och rötterna är, 6000 kvadratmeter kan en rot bli.
Ja, en ranka kan bre ut sig och rötterna kan bli ner till 20-30 meter.
20-30 meter ner. Ja, just det. De kan sprida sig där uppe så mycket. Och då kommer man till det där ordet som folk säger väldigt mycket och vi har nämnt lite tidigare också, men som är terroir. Om man då tänker att vindruvorna kan man bara, och många verkar som plantera på var som helst. Hur viktigt är då terroir? Och ett, vad är det?
Ja, för det första så är det ju ett mytiskt begrepp kan man säga som används väldigt mycket i vinsammanhang för storytelling.
Mm.
Ordet på svenska skulle kunna vara smak av växtplatsen.
Terroir är smak av växtplatsen, det är det man menar när man säger det.
Alltså vinets uttryck från området där druvan har vuxit då.
Mm.
Och det handlar inte bara om jordmånen.
Nej.
Du pratar om rankan och hur djupt den kan växa. Utan det handlar om allting. Hur klimatet är, mikroklimatet i området. Hur vindar, sol, vatten. Sol, vind och vatten.
Ja.
Allting runt omkring där som påverkar växtmöjligheterna.
Mm. Och det blir då det liksom ett väldigt sånt här generellt svar som om man frågar någon vinmakare så här: hej, hur kan ert vin vara så himla bra och gott? Jo, det är terroiren. Vi vet inte riktigt, men det är den som gör det magiskt. Det är ett magiskt område.
Ja, men det blir ju ett magisk begrepp kring det här också. Ja. När man pratar om det, och det utnyttjas ju ganska väl av många i gamla vinområden.
Mm.
Vi har en sån fantastisk terroir. Mm. Och det är ju enda. Man kan ju kopiera druvan, ha exakt samma klon, exakt samma jordmån som man tycker. Men du kan aldrig efterlikna terroiren. För den är bara vår. Och det är bara i den här vingården där jag gjort mitt fantastiska vin som jag har den terroiren. Och därför är mitt fantastiska vin så fantastiskt.
Här fimpar vi i det och Jean-Michel går här och...
Ja, men det här har det liksom odlats druvor sedan medeltiden.
Ja, det ligger döda riddare här.
Kan vara, ja. Bourgogne
kanske. Ja, Bourgogne, där ligger det.
Ja.
Skulle du, om du får frågan, hur stor inverkan har terroir rent rationellt, tror du, på vinet?
Men det är klart att växtplatsen som sådan har stor betydelse.
Ja.
Då pratar vi om det här generella med sol, vind och vatten.
Mm.
Men om man går in på djupet, verkligen på djupet med terroir.
Ja.
Hur mycket karaktär kan en druva fånga upp av det som finns djupt nere i marken? Det är många som hävdar det.
Döda
att det kommer riddare. Smaker... dofter, mineralitet, alltihopa det där.
Mm.
Att det kan börja smaka av sten och allt möjligt så här. Det tror jag inte ett dugg på.
Nej.
Det är väldigt, väldigt få utav de här mineralämnena som är vattenlösliga.
Mm.
Det krävs nämligen att de är vattenlösliga för att de ska annars, kunna sugas upp. Det förstår man själv.
Annars måste växten fysiskt ta upp det med roten.
Och det är väldigt få av de här mineralämnena som vi pratar om som har någon direkt doft och smak överhuvudtaget.
Nej. Och då är det är liksom inte fysiskt möjligt att det kan hända någonting med annat än i huvudet.
Jag vill påstå så.
Ja.
Ja. Men sen finns det vissa mineraler som man, de som kan det här säger att det kan påverka. Man vet inte.
Nej.
Men hur det ska kunna vandra ner från de här minsta rötterna genom hela växten, ut i grenverket, ut i den mogna druvan för att sen passera en jäsprocess under flera veckor och sen bli kvar i ett vin. Det är ju spännande.
Ja.
Och att bara berätta om detta, att det är möjligt, det är ju ganska kul.
Ja, men det finns mycket som är liksom konfirmerat sant när det handlar om terroir. Men det är också ett fantastiskt sätt att berätta om sin historia i vinet, kanske.
Utifrån vinmarken, ja.
Det känns ju väldigt, när man hör om olika delar i kanske Bordeaux, att det smakar helt annorlunda, bara andra sidan staketet här. Och alla håller med och säger, ja, det är helt... man kan märka på andra sidan av den här dalen. Jag är enormt tveksam till sånt. Det kanske är sant, jag vet inte, men det känns otroligt osannolikt.
Man kan väl säga att det finns 100 andra faktorer under plockningen, jäsningen, lagringen som gör smakerna och dofterna.
Det handlar mer om tekniken efteråt som gör skillnaden, inte det här staketet.
Nej.
Nej, jag är med. Okej, nu vet vi att terroir påverkar. Kanske vissa vinmakare skriver att det påverkar mer än man tror. Kul för dem. Men nu har vi den här druvan som är på våran Vinis Vinifera, vinranka. Och
Vitis Vinifera.
Ja, jag har lärt mig massor under den här podden. Vitis Vinifera. Vinis hade varit bättre. I alla fall. Nu har det gått och man har planterat och haft sig och man har gjort fina drönarfilmer. Nu är kanske den i mogen och hur vet man det? Nu ska det skördas helt enkelt.
Det kan man faktiskt mäta med drönare, det gör de idag.
Det är okej.
Ja, och då ser de i olika färger hur mogna druvorna är.
Mm-hmm.
Likaväl som den här skördemaskinen kan plocka dem när de är olika mogna. Eller bestämma sig för att inte plocka den här klasen för den är inte mogen.
Nej.
Ja, hur vet man när det är moget?
Och där, nu, var är vi på året nu?
Ja, det är från augusti till oktober.
Augusti till oktober, då skördas det.
Mm. Det är väl få som skördar före augusti, men med tanke på klimatförändringar och sånt där så blir det ju allt tidigare i många områden.
Mm.
När vet man när det är moget? Ja, det finns två sätt att mäta det här på, skulle jag påstå.
Fingret det ena är, i luften.
Det ena är att titta på druvan, hur mycket sötma det har i den. Det kan man mäta med hjälp av en refraktometer om man vill ha en sån.
Mm.
Och det finns öxelvärde till exempel, mustvikt helt enkelt.
Mm.
Hur mycket socker är det i druvan? Och det konkret kan ju vara ett kvalitetstecken då, om det är mycket socker, för då kan man göra mycket vin utav det. Man får en högre alkoholhalt, det är förmodligen kanske mer extrakt, det vill säga mer smaker överhuvudtaget. Det andra som har blivit väldigt vanligt, det är att man i stort sett tuggar på kärnan, druvkärnan.
Alltså att det är någon person eller en maskin som tuggar på kärnan?
Ja, det gör ofta vinmakaren. Han går ut och så knaprar han lite grann på druvkärnan.
Aha.
Och är den liksom torr och inte grön, torr och lite knastrig, ja, då är druvan ganska mogen. Och det finns ett sätt att mäta det här på också. Man mäter fenol. Den fenoliska mognaden kallas det då.
Aha. Och då det låter ju väldigt så här, att han går ut där, jag ser liksom en scen framför mig, att han går ut där och så står alla andra som jobbar där förväntansfullt och knaprar på en kärna och bara, det är dags! Och sen jublar alla, går och skördar vinet.
Precis så kan det vara faktiskt.
Okay, uh-huh.
Det ska nog skörda imorgon.
Uh-huh.
Och så knaprar han lite mer. Nej, övermorgon.
Okay. Det låter så otroligt. Uh-huh. Man har de här drönarna och maskinerna men sen så går man ändå tillbaka till någon liksom gubbe som heter René som knaprar på en liten kärna.
Visst är det tjusigt?
Ja, det är fint.
Det är ett hantverk.
Jag gillar kombinationen.
Ja, men det görs ju också. Och så klämmer de på druvorna och känner liksom hur de är mellan fingrarna. Men det är intressant det här med fenolisk mognad, för då väntar man ofta längre Och det gör ju att det blir mer sötma i druvorna och det gör att vinerna blir väldigt kraftiga, alltså mycket alkohol.
Mm.
Och det har vi ju sett idag. Att väldigt många rödviner till exempel har väldigt hög alkoholhalt.
Det har blivit högre?
Ja, det är av olika skäl. Men framförallt att de har väntat längre.
Mm.
För då får man ju mer fenolisk moga. Alltså tanninerna blir bättre. Men samtidigt så blir ju alkoholhalten väldigt hög i vinet. Mm.
Då blir man full.
Ja, det är inte speciellt gott heller. Nej. Det blir obalanserat. När viner smakar ju ofta lite eldigt, tråkigt. Som ett billigt starkvin på något sätt.
Ja, just det. Det blir, ja, jag fattar.
Men det är ju intressant att just mognaden är ju inte något tecken på kvalitet. Till exempel champagne vill man ju ha kvar lite syra i druvan. För att det är grund i en bra champagne.
Ja.
Och i många andra viner också. Rieslingviner och så vidare. Så att man har tänkt om i Tyskland till exempel har ju hela kvalitetsnivån var ju uppbyggd ifrån kabinett, spätläse, ausläse och så vidare.
Mm.
Och det var helt beroende på mustvikten, alltså hur mycket socker det var i dem.
Ja, och då kallade man det olika saker.
Ja, och ju mer så att säga, mustvikt, desto finare vin.
Mm.
Men det där går man ju ifrån idag.
Mm.
Och istället går man in på det som vi har ju nu pratat om, vingården.
Mm.
Som man pratar om i Frankrike, den här lilla vingårdens kvalitet.
Ja.
Och vinet som kommer bara från en vingård, det ska då vara bättre än den som kommer bara ha en hel region som ursprung. Mm. Så själva ursprunget för druvan, hur nära geografiskt det är själva grunden i kvalitet istället för hur mycket sötmanivå det har varit i druvan.
Det låter ju rimligt.
Det låter rimligt, ja.
Tycker.
Och så blir det lite självuppfyllande också. Nämligen att de gör vin från bara en vingård som har något speciellt namn som har varit med i 100 år.
Mm.
Så bekymrar man sig också om att göra ett bättre vin.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Nu har vi vinet. Vi har skördat det. Toppen. Sen kommer vi komma in, man håller på med i vinmakeriet på det här en del. Men vad gör man med vintern med sina ranker då i allmänhet? Så här?
Inte mycket. Man låter dem gå i vila och sen så klipper man bort allt överskott av ranker, tråd, utskott och sånt där som har vuxit där. Snyggar till i vingården. Gödsla lite grann om det behövs. Lite.
Ja, okej. Okay. Det är lugnt i vinrankernas gångar på vintern helt enkelt.
Mycket lugnt, ja.
All righty. Då tänker jag att allt det här har ju varit till fördelen till ens vin. Att det blir godare om man gör rätt förhoppningsvis. Men vi har väl lite fiender i vingården. Och då menar jag inte någon form av sån här vinskurk som går och skjuter folk, utan annat i liksom jordbruket.
Fåglar kan vara ett stort fiende, för de kommer och äter upp druvorna. Ja.
Ja, okay.
De är väldigt snabba på att ta reda på när det är skörd.
Jaha, då kommer de dit och skörda själva.
Ja,
kommer dit med egna små...
Ja, det är
små...
märkligt hur snabba de kan vara, alltså, och andra djur också som gillar druvor.
De har sin egen person som åker ner och knaprar på kärnorna.
Ja, men jag vet inte hur det går till. Alltså, det är många vinmakare som vittnar om detta, eller vinproducenter. Att natten innan så har de varit där.
Mm.
De känner på det, eller de har gått och provsmakat, som sagt. Fenolisk mognad. Eller
ja, det är en kråka mustrikt som heter René som kommer ner och säger nu är det dags, och som jublar alla fåglar.
Men ja, det finns massa vinrankans fiender, pratar jag om. Och det är precis som i allt annat jordbruk också. Det är mycket som händer där.
Mm.
Och framförallt i vinvärlden är det som mjöldagg av olika sorter.
Vad sa du nu?
Mjöldagg.
Är det dagget från mjölet?
Nej, det är en form av svampbeläggning på de här som kan skada det. Och det kan man behandla på olika sätt. Förr hade man ju lite kemiska ämnen. Sen fanns det något som heter bordeauxvätska som förekommer fortfarande, som är rätt tråkigt.
Det vill man inte ha i sin...
Kalk och koppar, nej, det vill man inte ha. Så att de flesta ser väl idag till att ha en bra biodiversitet. Det vill säga att ha mycket växter runt omkring i gångar och buskage och små skogar runt omkring så att det blir ett naturligt fiende till alla insekter. Och vad det gäller mjöldagg och sånt där kan man bespruta med biologiska ämnen idag också, så att man håller igång vinrankan för att man inte bli angripen.
Lite mer sådana breda lösningar som inte är vi heller någon form av kopparblandning på. Våra...
Nej, koppar och... kalk.
Ja, det låter bra. Jag tänker det är ju sån här röta och den typen av svampar och fåglar då tydligen. Det kan man lösa, det utvecklar man med teknik och så vidare. Men är inte liksom klimatproblemet, det är väl den största fienden på något sätt. Om det man tidigare områden där det inte haglar har nu börjat hagla.
Och, ja, det där vädret har ju blivit en allt större fiende.
Ja.
Fukt, vårfrost som kommer allt senare. Hagel som du sa. Plötsliga stormar och då värmeböljor. Då pratar vi om verkligen heat waves på sommaren som kan drabba dem. Och det här är ju ett tecken på klimatförändringar, att vädret har blivit mycket mer oförutsägbart.
Det går inte och man vet inte längre att så här är det alltid på sommaren. Och, så, liksom.
Och det har ju gjort att de har tagit olika mått och steg. Man flyttar vingårdar, man tar andra druvor, flyttar upp vingårdarna i bergen där det är lite bättre klimat.
Okej, det ofta. Kan man hålla på med.
Oh ja. Lite svalare och det blåser mer och så vidare.
Jag fattar. Det är ju förstås samma problematik som all liksom, produktion av någonting utomhus har. Det är ju inte unikt för vinan, även du som odlar.
Nej, det är ju liksom betydligt mer sofistikerat.
Ja.
Därför att man ska ta flera tusen kronor betalt för 100 centiliter, 75 centiliter vin.
Ja.
Så är man ju väldigt noga hur man, ja, man har gått tillväga att producera druvan och så vidare. Så att,
man har inte råd.
Nej. Däremot så kan man ju ha utnyttjat också, till exempel, du pratar om röta, så finns det ju en ädelröta.
Alltså en röta som man vill ha?
Ja, som kan komma på höstarna och sätta sig. Porritur noble.
Porritur noble.
Ja, botrytis kallas den här.
Okej.
Den ädla rötan. Botrytis. Och den sätter sig på druvan och perforerar skalen lite grann. Så
perforerar
att,
innebär?
Gör små hål.
Gör små hål.
Så att vattnet dunstar ut mer eller mindre hög grad och därmed så koncentreras socker och smaker.
Ja, då får man kanske dessertvin.
Då kan man göra dessertvin direkt som de gör i Sauternes till exempel.
Okej, så det är det då vill man ha. Det är en typ av positiv röta för den typen av vin man vill göra.
Det kan man säga. Tokajvinerna bygger på det där också.
Spännande.
Det är kul.
Så det gör de lite ädel överallt. Ädelröta, bra. Vanlig röta, trist. Ädel, great.
Det hörs på namnet.
Så är det. Jag har ju liksom väldigt många när man pratar om vin i folk i min ålder. Då handlar det ju väldigt mycket såklart, eftersom det är på tapeten apropå klimat, om hållbarhet och vingården och vinranker. Och jag tänker, det finns ju massa uttryck här så de liksom stämplar på flaskor. Alltså ekologiskt, det kan vara... Bara, de skriver att det är ett hållbart vin, de skriver kanske att det är kravmärkt eller biodynamiskt. Vad innebär det här för vin egentligen?
Om vi tar det här med att stämpla på så kan jag säga att det enda man egentligen får stämpla på som är en certifiering, det är ekologiskt vin.
Det enda man får säga, det här är ett ekologiskt vin.
Det här är ett ekologiskt vin, ja. Och det finns ju EU-regler då för vad man får göra. Och det handlar både om vad man får använda i vingården. Man får inte använda några pesticider, kemiska pesticider, sånt, systemiska pesticider.
Kalk, koppar, vatten.
Ja, det fick man använda fortfarande faktiskt, även när det är ekologiskt. Jaha. Men i övrigt så är det ju väldigt bra att man inte använder några kemiska bekämpningsämnen och så vidare och så vidare.
Mm.
Så det är reglerat både i vinkällare och i vingård.
Mm.
Sen finns det då biodynamiskt, och det är också, finns certifieringar för biodynamisk odling som man kan använda, som heter Demeter.
Mm.
Sen det där med hållbart, det är betydligt knepigare, för det är ju en mer komplext system kan man säga. Man pratar ju ofta om 100% cirkulärt. Det, här, det är ett kretsloppstänkande som är väldigt, väldigt stort i vinbranschen.
Det är stort i vinvärlden.
Ja, verkligen. Ja. Över hela världen är man väldigt intresserad och noga med det där. Kalifornien har nästan varit först med det. Sustainable, på engelska då.
Mm, översatt.
Ja, och Österrike, Nachhaltbar och så vidare i olika länder. Och det innebär ju inte bara vingården att man ska tänka så att säga ekologiskt.
Mm.
Men det handlar också om vattenresurser.
Mm.
Det handlar om hela återvinningsprocessen när man gör vinet. Det handlar även om ekonomiska och sociala strukturer.
Mm.
Allting ska vara hållbart.
Mm. På längre sikt. Liksom.
Ja.
Mm.
Och det handlar ju om att det man tar ifrån naturen ska man kunna ge tillbaka.
Mm.
Och då kan man ju säga så här, när man pratar med gamla vinbönder, så ja, men så där har vi ju alltid jobbat. För egentligen handlar det ju om att om man ska lämna över någonting till nästa generation så vill man ju lämna över det så bra skick som möjligt.
Mm.
Då ska man ju inte ha utarmat jordarna eller byggnaderna eller vattenresurserna eller någonting utav det. Och så funkar det ju förr. Man hade ju ett hållbart samhälle.
Okej, så du menar att det är många kanske lite... nu överdriver jag lite för att få fram min poäng, men hippare viner så skriver de ekologiskt och inte vet jag, hållbart, vi tänker jättehållbart och sådär. Och sen så tittar de här andra då, någon gammal italiensk bonde och bara, jaha, men det där är ju det vi alltid har gjort, för annars funkar det inte.
Nej.
Så det kan vara många liksom viner som uttryckligen skriver att de är hållbara eller gör på ett hållbart sätt, som egentligen är det. Bara för att de alltid gjort så. Är det du menar?
De får inte skriva det på ett sätt, men de kan ju berätta om det. Vi jobbar hållbart och så vidare. Men det är så. Och när det gäller ekologi har det ju varit så. Det har ju blivit en sån här reklamtext nästan. Ett organic wine.
Mm.
Och det kan ju vara billigt vin. Alltså, det har ju ingenting med kvalitet att göra.
Nej.
På många ställen i världen kan man göra ekologiskt vin väldigt enkelt. Därför att det finns ju inte några fiender.
Nej.
Man har vatten och så vidare. Man behöver inte använda några kemiska ämnen och så vidare. Så det finns ju så bulkviner som är organic, och det står ju ofta stort på.
Ja.
Det har blivit en liksom säljusp.
Ja,
ett säljargument för dem. Och den där lille vinboden undrar, ja, men det har jag ju alltid gjort.
Ja, exakt. Så
precis som du säger.
Jag förstår. Sen så har vi det här, du nämnde liksom biodynamisk odling innan. Jag känner mig enormt kritisk till vad det är för någonting. Jag kanske inte är den mest insatta, men jag tycker att det verkar jättekonstigt. Alltså man ska ha olika måncykler och man ska gräva ner horn. Och,
du är lite insatt i detta i alla fall.
Nej, men jag vet att jag har kollat upp det här någon gång, och just det du nämnde med, vad heter det, Dieter eller något sånt.
Rudolf Steiner.
Ja, med Rudolf Steiner.
Antroposofiska läran.
Och att det är fortfarande en grej inom vin. Alltså det är det typ Salt och Kvarn håller på med också. Att så här, biodynamisk odling, det är så jävla konstigt. Alltså det bygger på saker som bara är så här spirituella grejer.
Nej, det blir för mycket månfaser och sånt där. Så
ja.
Men det handlar om att det ska finnas en balans i naturen.
Ja.
Med jordar och plantor och som hänger ihop med hela kosmos och hela bilden. Ja, det låter lite New Age-aktigt alltihopa.
Jag tror fan det är New Age. Alltså,
jo,
det,
men så här. Vill du höra min åsikt?
Absolut.
Jag gillar biodynamiska viner.
Varför det?
Därför att jag inte vet. Men vinerna blir bättre. Och vet du vad? Jag bryr mig inte om att jag inte förstår alltihopa. Men jag kan ju gilla biodynamiska idén därför att den tycks funka ändå, fast inte jag gillar själva systemet bakom. Nej. Så kan det ju vara med vissa saker.
Mm. Ja, ja, jag tycker det är mest underligt att det har liksom, man tar upp det i samma stil som ekologiskt eller kravmärkt, så tar man upp det biodynamiskt.
Mm.
Och det är liksom, men ingen som fattar,
men jag kan säga att det är ett sätt att förhålla sig till odlingen som sådan.
Ja.
Och det här med hornen är ju så, det är liksom ingen som riktigt begriper det. Alltså, man lägger ner lite gödsel, lite horn och gräver ner dem i marken.
Mm.
Och så spär ut det här när det har legat i marken i några månader.
Mm.
10 000 gånger.
Mm.
Och det är ju inte många som tror på det.
Nej.
Men det tycks funka ändå.
Ja,
och när man spelar ut det här, de här bakterierna sprids ut i marken alltså.
Ja.
Men de förökas ju på något sätt. Och faktum är att många säger att de här markerna är betydligt friskare än vad andra vinmarker är.
Ja, ja, alltså jag tror att det är mer tur än skicklighet. Man håller bara på med massa saker inom biodynamisk odling och som... Ni kan kolla upp det här. Sök på Steiner och biodynamiskt. Och du nämnde några som liksom gradar det här. Mm. De är enormt underliga också vad de sätter för grading på saker.
Vad betyder grading?
Alltså, det här är biodynamiskt stämplat. Ja, liksom. Det är jättekul att de håller på. Det är kul, på något sätt väldigt roligt att man kan ha lite sån flummig grej. Jag är otroligt förvånad över att det får... ofta sida vid sida bredvid ekologiskt till exempel. Bla, bla, bla. Ja, det är bara funkar. Min rant om det här. Ja.
Det funkar.
Ja,
och det kanske beror på att de här människorna bekymrar sig mer om slutresultatet än vad andra gör.
Ja,
naturviner är ju ofta biodynamiskt odlade.
Ja, de är
det kan verka flummigt i sig. Men...
Ja, det är, all heder med att hålla på med det, men det är konstigt och andligt och weird. Vi har pratat lite om biodiversitet. Vad är det bästa för vinet? Om jag ska gå och köpa ett vin på Systembolaget och vill tänka lite på den här grejen med hållbarhet. Borde jag gå och googla lite innan då? Eller ska jag läsa på flaskan? Eller vad tycker du jag ska göra?
Jag tycker att du kan googla och läsa på flaskan. Allt man gör innan är ju bra. Det är kul att veta. Och nu när... De som lyssnar på det här vet lite mer kanske, så vet man vad man ska titta på också. Men jag tycker att man ska gå på det här som heter hantverksviner, alltså naturviner, småodlare, mindre producenter. För de bekymrar sig, de ska ju leva på det här i generationer.
Mm.
Och det är klart att ett vin som kostar 69 kronor, där får producenten kanske 5 kronor för innehållet i flaskan.
Även om det står ekologiskt på och är ritad en blomma.
Ja, det är massproducerat och så vidare. Och då tar man naturligtvis genvägar.
Ja.
Och håller sig kanske inte till alla regler när det gäller hållbarhet och så vidare.
Men om man får till ekostämpeln ändå?
Ja, det kan man få. Ja. Men de är knappast hållbart producerade.
Okej. Okay. Mm. Jag fattar. Så om man vill tänka hållbart... långsiktigt, cirkulärt, så satsa då inte på att köpa den billigaste ekologiska, försök köpa någonting. Nej. Som är
sen hoppas jag lokal, att det snart sådär. Kommer certifieringar, det finns alltså lokala certifieringar, finns i Kalifornien som jag sa, Nya Zeeland, Österrike, Frankrike, många vinländer finns det väldigt bra hållbara certifieringar.
Mm.
Men de är inte riktigt överensstämmande mellan länderna. Så att jag hoppas att vi i Sverige och i andra länder kommer få, inom EU då blir det väl, en certifiering för hållbart producerat vin. Och då vet man att det har testats att de verkligen gör på detta sättet som de påstår att de gör.
Jag fattar. Och avslutande kommentar. Naturvin är ingenting som är det, för det har du sagt till mig innan när jag pratat om det här. Naturvin, är det en grej? Är det en stämpel? Eller?
Nej, det är ingen certifiering överhuvudtaget.
Nej, okay.
Men det är en form av hantverksvin det också. Där man försöker jobba utan att påverka vinet vare sig i vingården eller i vinkällaren.
Ja.
Men det är också gammaldags sätt att göra vin kan man säga.
Men fortfarande ingen certifiering. Så att
det är ingen certifiering.
Okay. All righty. Nu har vi pratat lite om, vi har pratat om varankan och terroir och mognad och fiender och vi har pratat om hållbarhet och jag har blivit sur på biodynamiskt och vi har helt enkelt gått igenom vinrankans A till O.
Kanske, hela vingården, ja, från vingården, topp kanske till botten. Ja.
Är det någonting du känner att så här, det här vill jag gärna säga också?
Nej, men jag, en sak ska jag säga. Alltså, det finns inget roligare om man gillar vin att ge sig ut i vingårdar.
Ja, det kan jag tänka mig.
För varje gång man är och hälsar på hos någon så drar de med en ut i en vingård till någon liten bergstopp eller en kulle. Och så titta över landskapet och gå och smaka på druvorna, känna på jorden, doften och alltihop. Allt där. Vingård är en magisk plats, oavsett vad man tycker om terroir eller inte.
Nej, fint avslutande ord. Och nu har vi gått igenom mycket som i alla fall jag inte tänkte att man kunde prata om. Bara liksom en växt och en ranka. Det känns otroligt nyttigt och spännande med hållbarhetsbiten också. Då säger vi tack och hej för att ni har lyssnat på oss tjatandes om vinranker och vingården i 30 minuter.
Ja, och nästa gång blir då vinkällan. Då ska vi...
Exakt.
Gå på djupet i vinkällan istället.
Då ska vi gräva ner oss över öronen i gamla... Jag vet inte vad som händer där. Det får du berätta, nej, antar jag.
Det blir nästa gång.
Det blir nästa gång. Hej då, hej då. Ha en fin morgon, kväll när ni nu lyssnar på det här. Ta hand om er.
Tack.
Hej
då.